Idag är jag ingen mindre än fotbollsproffset och entreprenören hos mig. Välkommen hit, Thomas Ravelli.
Tack så jättemycket.
Du Thomas, jag måste säga en sak. Jag är ju född 78, jag vet att du är född 59. Jag kommer så väl ihåg när du räddade straffen där 94 i San Francisco mot Rumänien och vi kommer trea. Alltså, vi pratar VM här, vi har ju aldrig kommit så långt i ett världsmästerskap.
Ja, det var länge sedan. Ja, men vi var ganska nära för ett antal år sedan. När vi spelade kvartsfinal i alla fall mot England och fick stryk. Men sen 58 och 74. Så att det tar lång tid emellan framgångarna.
Det var ju din hand där som tog oss till en tredje plats.
Ja.
Och det är ju en sån där scen i livet som alla kommer ihåg.
Alltså många i min ålder och kanske yngre också, de har väl ett minne kring just vad de var och hur de hade, vilken känsla de hade när detta inträffade, den här straffräddningen mot Rumänien då. Och det är jag ju jättetacksam för. Jag får vara en liten del av en annan människas liv en kort sekund. Så varje gång jag träffar folk så har de ju ett minne till det här oftast. Att, och glädje och de tycker att det är roligt och så vidare. Så att, nej, jag är oerhört tacksam för det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Om vi backar tillbaka bandet till den känslan, eller minuterna innan när ni vet att det kommer bli straffläggning. Och nu gäller det. Hur var du? Eller hur kändes det i kroppen och hur funkade hjärnan?
Alltså, för det första var det väl så att jag var i otroligt bra slag. Jag var i toppform, fulltränad, inte ett knutta fett på kroppen. Så att jag var ju så bra tränad och jag visste att jag hade kunskapen kring att ta straffar. Jag var... Alltså var duktig på det, att ta straffar. Och det visste jag ju. Så att, och sen kände jag också en känsla av att nu är det min tur. Jag har ju kämpat så länge i landslaget utan att få den här riktiga framgången. Och tänkte, nu är det väl ändå min tur att jag ska få kliva fram som någon slags hjälte. Så att den känslan hade jag innan och jag var oerhört fokuserad in i en så kallad zon som man brukar vara ibland. Många kanske känner igen sig i golfen eller liknande, att man allting funkar av sig själv. Så den känslan hade jag före matchen. Jag kom ihåg Tommy Svensson kom fram till mig och sa någonting också, att nu är det din tur, va. Men sen var jag med. Jag var väldigt, väldigt fokuserad.
Och det blir straffar.
Ja. Och vi missar första. Och jag är inte ett dugg orolig, utan jag känner att det här kommer jag att fixa. Så tar jag en straff och så, då är vi lika, och sen är ju killarna fantastiskt duktiga, de som vågar skjuta en straff. Jag hade ju inte vågat göra detta, utan då kommer då den sista avgörande straffen och då känner jag, jag vet nästan, jag har en känsla av att han kommer att skjuta bollen på den sidan och jag chansar åt rätt håll och gör en fantastisk räddning. Sen står tiden still. Sen är livet livet är underbart. Det finns ingen dåtid, det finns ingen framtid, utan det är bara här och nu. Det är väl få gånger i ens liv man får den typen av känsla. Jag brukar jämföra det med när man, jag kan ju inte svara på detta egentligen, men när en kvinna föder ett barn, att precis när det ploppar ut ur kroppen och man får se barnet framför sig, det måste nog vara också den typen av känsla, där allt bara, det är bara njutning.
Alltså jag kan säga, den njutningen du gav alla tittare också, på tal om att allt bara står stilla, för att det blev ju sånt jäkla glädjerus. Men jag tänker, när du liksom inser att du tar straffen med vänsterhanden precis vid stolpen, den hade ju lika gärna kunnat gå in. När du känner liksom bollen studsa mot handflatan och bara, när går det upp för dig?
Att... Ja, men det känner jag nog precis när bollen går åt det hållet som jag hade tänkt mig. Nu är det dags, tänker jag. Men man är ju, hjärnan är ju, den är ju frånkopplad på något sätt, att man är bara här och nu och man har en uppgift framför sig. När man är inne i zonen, som man är som idrottsman ibland, när allting funkar, när man inte behöver tänka på någonting, när man är här och nu, alltså när bollen sen tar handen, sen uppkommer ju den här fantastiska glädjen där jag inte vet vad jag ska ta vägen, utan jag bara springer omkring som en, som en nackad höna, som är ju som en boll runt omkring, bara fram och tillbaka och runt. Men den där glädjen, alltså det är som att, jag vet inte, när man var liten och väntade på när föräldrarna skulle komma in på, när man fyllde år, man låg och sov räv då, va? Eller man på julaftons morgon när man såg fram emot alla de här julklapparna man skulle få, eller... Ja, men, eller om du är 18 år och det står en svart Ferrari utanför din uppfart som du har fått av dina föräldrar. Det är någon otrolig glädje som bara man kan känna några gånger i sitt liv.
Och det gäller ju samma sak för oss tittare, så att säga.
Ja, jag var ju väldigt älskad då. Alla tyckte väl om mig. Det var ju allt som jag har gjort och sagt tidigare. Men min fotbollskarriär, det var ju bortglömt.
Du var ju en hjälte.
Ja, jag var ju, alltså före VM var jag ju väldigt nedskriven. Ingen trodde på mig och jag var för gammal och för dålig. Och sen få göra den turneringen tillsammans med mina lagkompisar, det är ju inte många. Det kan ju lika gärna gå åt andra hållet. Det är ju dem. Alltså idrotten är ju väldigt jobbig i sig. Alltså, man vet ju aldrig. Vissa får den här framgången och vissa inte. Så att, jag är jättetacksam för det.
Ja, till och med jag då som 15-åring skulle fylla 16 och åkte ju till Rålambshovsparken i Stockholm för att ta emot er hjältar, så att säga. Och hela den här, du vet, sången med vi ska gräva guld i USA, det kom ju så lägligt. Nu blev det ju brons, men för Sverige är det ju som ett guld, så att säga. Att slå ut stora nationer liksom, det är fantastiskt. Jag vill bara säga det, du får en osynlig pokal av mig också.
Tack,
så
du.
Att säga.
Tack, Patina.
Men om du blundar så ska du tänka att den är guld.
Ja, tack du.
Och inte i brons.
Nej.
För det där var en guldräddning.
Ja.
Men att stå där då på Rålambshovsparken inför tusentals människor. Mm. Hur känns det när ni kommer tillbaka till Sverige och blir så hyllade?
Ja, det där var ju en overklig känsla av... På grund av att det fanns ju inga mobiltelefoner, det fanns inget internet, det fanns inga tidningar. Man ringde hem någon gång ibland, men man förstod ändå inte hur stort det var här hemma. Så att, det var ju en chock mer eller mindre när vi åkte in från Arlanda in till Stockholm med buss och det stod folk på broar över vägen och det stod folk på sidan med flaggor och alltså hela vägen in från Arlanda till Stockholm och Rålambshovsparken. Och sen får vi då åka i öppna bilar ifrån, jag kommer inte ihåg varifrån i Stockholm det var, fram till Rålambshovsparken, och det var folk precis överallt. Och tidigare då när vi flög över Stockholm, Då flög ju det här planet som vi hade chartrat, ett SAS-plan 767 som flög på 300-400 meters höjd över Stockholm där vi ser alla människor. Så att för oss, ja, alltså för mig personligen, då, det brast för mig när jag åkte in med bussen. All den pressen och stressen och allt det här jobbiga som man har varit utsatt för under 2 månader, det bara släpptes. Jag grät, jag glädje när jag åkte in med bussen till stan då. Nej, det var en underbar känsla. Och sen, det var ju inte slut där, utan sen flög ju vi vidare till Göteborg. Och sen åkte vi öppen spårvagn på Avenyn och sen upp på Liseberg. Och det var Lill-Babs som presenterade oss tillsammans med massa, någon annan, kom inte ihåg vem det mer var. Och där började jag ju, de ville ju se mig ännu mer, så jag började ju sjunga i natt jag drömde. Så jag får ju med mig 40-50 000 människor, så vi tar allsång där på Lisebergscenen. Så att, nej, det där var ju en helt otrolig känsla. Alltså, och där hade man ju inte sovit heller efter bronsmatchen, så var man ju vaken hela natten. Och sen flög man hem, då var man vaken hela vägen hem från planet också. Så det var ju 2 dygn man var festade, så det var en otrolig känsla.
Kan vi kalla det för adrenalinkick?
Ja, det var det. Men alltså, det får man ju när man gör någonting. Det här var mer en sån här mysig känsla där du har presterat någonting, så du bara känner att du har gjort något riktigt bra. Du kan bara slappna av nu. Nu får du njuta av någonting. Det är inte ofta man gör det riktigt, att man stannar till.
Det var en dröm, fast man levde drömmen, ja, så att säga.
Ja, men det var, man målar ju upp en bild framför sig att så här vill man att resultatet ska vara, och så här vill jag. Jag menar, alltså allting som man målade upp i sina drömmar sen liten pojk, det spelade ju upp. Så att, det var en otrolig känsla.
Men vi går tillbaka till dig nu, din uppväxt. Berätta lite om din uppväxt och din bakgrund.
Ja.
Who are you,
oj.
My friend?
Det här är ju svårt alltså. Alltså mina föräldrar, pappa var läkare, mamma sjuksköterska. De tänkte att nu ska vi åker till Sverige. Och så jobbar vi något år här i Sverige. 1952 kom de hit och flyttade direkt. De bodde i Vänersborg ett tag där. Och så jobbade pappa på Resta sjukhus där, mentalsjukhuset där, som läkare. Och han lärde sig svenska på 3 månader och började jobba direkt, mer eller mindre. Och sen mamma blev gravid och fick äldste brorsan.
Men var kommer de ifrån?
Pappa är från, och mamma är från Österrike. Pappa kommer från södra Österrike och mamma också från olika delar. Och min farfar och farmor var ju från dåvarande Habsburgska riket, alltså Sydtyrolen som tillhör Italien nu. Men 1918 fick ju Österrike lämna ifrån sig det hela österrikiska, Österrike-Ungern och Habsburgska riket. Det föll ju samman och det blev massa olika länder. Ungern blev fria och Tjeckoslovakien tillkom och Jugoslavien tillkom och så vidare. Så att, och min farmor och farfar flyttade till nuvarande Österrike och där föddes min pappa. Och han pluggade till läkare och blev läkare. Han var också med i andra världskriget som sjukvårdare. Hans bror hette Erwin. Han försvann 19 år gammal i dåvarande Leningrad 1943. Hittade de aldrig, missing in action. Men de kom till Sverige 52 och tänkte stanna något år bara och blev kvar.
Och då träffade din pappa din mamma i Österrike som var sjuksyra på samma sjukhus.
Ja, de träffades där. Och
får inte missa en viktig detalj.
Nej, men det var ju sån här roman, du vet, en sån här kärleksroman, att kärlek på lasarett och träffas på det viset. Så att, nej, så var det. Och de tänkte stanna här något år och sen blev de kvar.
Och varför valde de Sverige?
Alltså Sverige efter andra världskriget var ju helt oskadat. Alltså hela Tyskland låg i ruiner och Österrike var inte fritt. Det var ju ockuperat fram till 1955 utav de 4, alltså Frankrike, Ryssland, England och USA. Det var ju ockuperat fram till 55, blev det fritt. Så att de tänkte testa någonting bara och åkte upp hit. Och sen, jag vet inte, Sverige var väl På den tiden behövde de en massa läkare. Alltså det var ju Socialstyrelsen de var ute och letade efter läkare i Europa. För vi behövde läkare i Sverige då. Och det var ju många österrikare som hoppade på det tåget och åkte upp och började jobba här. Och många av dem stannade också och jobbade vidare som läkare i Sverige.
De kommer hit 52.
Ja.
Och 59 föds du.
Ja. Och det, sen föds det en himla massa unga. Mina föräldrar är ju katoliker så man får ju inte använda preventivmedel. Så att storebrorsan föddes i Vänersborg 52 och sen flyttade de till Umeå. Och från Umeå till Kiruna och där föddes syrran 55. Och från Kiruna till Säffle i Värmland där föddes Stefan 57. Och sen flyttade vi till Vimmerby. Och där föddes Andreas och jag 59 och sen flyttade vi till Åtvidaberg och där föddes lillebrorsan 1965. Och sen flyttade de till Växjö så blev det inte fler barn.
Så ni är sex ungar?
Ja,
om
jag räknar det är vi. Alla, det är vi.
Herregud, men vi är nio barn så att ni ligger i läge i alla fall.
Ja. Men pappa förstod ju det där att man kan, inte, man kan ju bli gravid om man gör det för ofta alltså, men som sagt, var är man katolik som de var väldigt troende så använde de inte preventivmedel.
Va? Och hur var det att växa upp en sexbarnsfamilj?
Nej, det var ju fantastiskt. Vi bodde bra och på den tiden, alltså framförallt i Vimmerby och Åtvidaberg så läkare och präster och företagsledare och de umgicks ju på ett sätt som man kanske inte gör nu längre. Alltså framförallt i mindre städer, framförallt Åtvidaberg exempelvis med facitchefen Gunnar Eriksson. Det var ju jättefina middagar hemma, men det fick ju inte vi vara med, utan det är inte som nu där man tar med sig barnen överallt, utan vi fick gå och bocka och sen fick vi gå och lägga oss. Va? Så att, nej, sen åkte vi ner till Österrike med bilen och var där nere i 6-7 veckor på sommaren och hade ett hus där nere som vi kunde vara i och liknande. Så att, nej, men vi hade en fantastisk uppväxt, vad säger jag.
Sprechen Sie Deutsch?
Vi fließende Wasser. Nej, jag habe ein wenig ein bisschen vergessen. Jag förstår, men pratar inte så bra längre. Men jag förstår ju allt.
Du har glömt.
Ja, men jag lärde mig tyska, österrikiska först. Och sen lärde mig svenska sen. Gjorde jag faktiskt. Så det är jag tacksam över att jag har lärt mig ett språk till.
Så man kan säga att du hade tryggt och bra familjeliv.
Helt otroligt fin uppväxt alltså. Jag kan inte klaga på något.
Och när började du med fotbollen? För både du och brorsan började ju spela fotboll.
Ja, och min äldre bror Stefan också. Han är född 57, han är två år äldre än vad vi är. Vi tre spelade fotboll och vi började Åtvidaberg. Och pappa var då lagläkare för Åtvid de spelade i Superettan, eller Division 1 hette det på den tiden. Så pappa var ju lagläkare så vi följde ju med på alla matcher och träningarna och vi bodde så nära Kopparvallen, fotbollsplanen där i Åtvidaberg. Så att där kom ju intresset att vi alltid var med och tyckte det var otroligt roligt med fotboll och spelade jämt. Och jag hade alltid någon att spela med tack vare min tvillingbror och min äldre bror Stefan. Och där kom fotbollsintresset. Det är pappas fel, var det.
Det är det här man säger ju att träning ger färdighet. Ja. Du stod säkert på planen och stod och sparkade boll flera timmar om dagen.
Ja, det är klart vi gjorde. Vi hade, i Åtvidaberg hade vi ju en egen fotbollsplan utanför huset. Vi bodde alldeles själva där på Elof Erikssons väg i Åtvid. Och där hade vi en fotbollsplan jämte, så där var vi ju jämt. Och som jag sa tidigare så hade jag ju alltid två bröder att spela fotboll med. Och sen när vi flyttade till Växjö, där sedan började spela i organiserad form. Där hade vi en fotbollsplan emellan två kvarter och där spelades fotboll lördag, söndag, hela dagarna. Så att jag stod ju i mål eller spelade ju ute. Så att man höll på med sport och fotboll hela tiden för man tyckte det var så roligt.
Och när på vägen fick man en känsla av att nej, men det här kan ju gå riktigt bra?
Ja du, nej men det började med nog, alltså jag började stå i mål när jag var 12 år gammal i organiserad form så att
ja men 14 fick jag redan spela med de stora gubbarna, alltså jarlaget. Det var jag 14 år, så att då spelade jag med killar som var stora och starka, och jag var väl inte så stor då, men jag var ganska lång, kanske 1,80 redan då, så att jag började 14-15 kanske. Det var väl då man började känna att han kan nog bli någonting. Själv kände jag ju inte så. Det var ju folk som sa det runt omkring mig.
När fick du spela din första viktiga match?
Ja, alltså det är ju så här med oss som då lyckas med en idrott, exempelvis fotboll. Vi tar ju chansen när vi får den. Så att jag fick ju chansen när jag var 15 och fick spela i B-laget med Öster här i Göteborg mot Gais och vinner med 3-0. Jag är 15 år, jag spelar ihop med gubbar som är 20-30 år äldre än jag. Och sen när jag är 17 får jag spela en match i UEFA-cupen och gör en jättebra match. Och också då får ju folk upp ögonen för mig i landslaget, pojklandslag och U-landslag och så vidare. Så att, jag tar chansen när jag får dem och gör en bra insats. Det är väl det som, tror jag, utmärker min idrott. Och jag tror det är många av de här idrottsstjärnorna som har lyckats. De säger nog samma sak. Vi fick chansen och tog den. Så att 17, det är väl då jag känner att nej. Det var då jag började gå upp ett ljus för mig själv också. Att jag kan nog bli ganska bra.
Jag tänker, din pappa är ju läkare. Han ville aldrig att ni skulle satsa på en akademisk utbildning.
Jo, det är klart han ville. Herregud. Det var ju självklart att han ville det. Men alltså, fotbollen för mig personligen. Jag var så inne i det och ville spela fotboll. Så att det blev den delen. Jag var ju bra på det där. Och tyckte det var det roligaste som fanns. Det var att spela fotboll. Så att han sa väl inte så mycket om det. Någon gång sa han sen han gick ju tyvärr bort 1990, redan i december 1990, så han fick ju inte uppleva 94 tyvärr. Men jag vet, han sa någon gång på 80-talet till både Andreas och mig när vi spelade med Öster i någon semifinal, och då sa han, kom han in i rummet och så sa han, jag är stolt över er. Och det är inte ofta han sa så, va? Då var han lagläkare för Öster då när han sa det. Killa, jag är stolt över er. Så att det är klart att han accepterade det till slut. Va? Men det är klart att han ville se oss som någon av oss som läkare också. Men det blev inte så.
Hade du lätt för skolan då?
Ja, alltså nog lätt för alla ämnen utom matten. Matten tyckte jag var jättejobbig. Den fick jag ju kämpa med. Men alla andra ämnen tyckte jag var jätteroliga.
Det gäller ju att knäcka koden i matematik också, tror jag.
Ja, det verkar så. Men jag kanske hade sämt för dåliga lärare i matte.
Ja, men det har jag gjort hela mitt liv, skylt på lärarna.
Nej, men jag vet inte. Alltså, min fru säger, du är inte så dålig i matte. Nej. Jo, det är visst. Ja. Jag. Nej, det är inte. Hon tycker ju inte det, utan det är jag själv som tycker det. Då.
Ja, men det är bara för att du har fått dig själv att tro det säkert. Men...
Nej, men sen tror jag ju också det, så Bettina. Alltså, eftersom jag i början, när jag var 6, 7, 8 år, inte kunde svenska kanske så bra, så fattade jag nog inte riktigt heller då. Det kan nog ha att göra med det att man var tvåspråkig och inte förstod språket riktigt. Man hade de här, Per har 2 äpplen och Ylva har 7. Och sen Sven-Olof äter upp 9 av dem. Hur många äpplen har vi då kvar? Vi kanske inte fattar det där riktigt. Så att jag kan nog tänka mig att på grund av att man inte kunde svenska så till 100% då, ja. Då förstod man inte heller språket, det matematiska språket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hur gammal är du när du hamnar i landslaget?
Ja du, A-landslaget är jag med. Då är jag faktiskt 20 år, det är 1980. Men jag får inte spela. Men jag blir, 81 blir jag ordinarie. Då får jag börja stå i landslaget.
Oj.
Sen stod jag från 81 fram till 97 som ordinarie. Det är många år.
Och du säger att under den här tiden så fick du väldigt mycket kritik och att tidningarna skrev ner dig.
Ja, men det var nog framförallt före VM 94. Då var det som värst. Alla tyckte väl att jag... Nej, men han var inte tillräckligt bra. Många journalister skrev att han är för gammal och han nej, han duger inte till och han är för dålig. Det var väl det som sades i massmedia då.
Och då var ju du ändå i 30-årsåldern. Så då är man väl rätt...
Ja, då var jag 34. Ja. Var jag. 94 var jag 34. Jag skulle fylla 35.
Ja, men jag tänker innan VM så var du ju i 30-årsåldern. 30-32 när de skrev ner
ja,
dig.
Ja, jo. Men det var ju framförallt då innan VM okay. Då var jag 34.
Ja.
Då, det var då det gick igång riktigt ordentligt. Att då var man ju väldigt pressad och försökte verkligen tänka i såna här positiva termer och målade upp målbilder som jag sa tidigare. Allting föll ju på plats och jag gjorde en sån fantastisk insats. Och sen komma hem som någon slags hjälte. Innan dess var man en antihjälte. Så att, ja, allt var ju helt otroligt. Och sen det bästa av alltihopa, det var ju det beslutet jag tog efter VM. Då kom jag på mig själv, nähä! Nu ska jag inte känna en känsla av revansch. Jag ska inte känna en känsla av ilska mot dem som har varit negativa mot mig. Utan jag ska bara ha den här sköna och positiva känslan som jag har precis här och nu när jag tog den här straffen. För går jag då tillbaka och känner samma känsla som jag gjorde före VM och är arg och ilsken och förbaskad gentemot de här människorna. Då förstör ju de alltihopa för mig igen. Så jag gav ju aldrig tillbaks utan jag hälsade på folk och massmedia och de här gubbarna och killarna som skrev dåligt om mig och var helt normal för de förstod ju själva att de hade gjort fel. Så att jag behövde ju inte påtala det. Så att det var nog det bästa beslutet jag tog och den här revanschlyssnaden och känslan av att kunna ge igen när man har gjort någonting bra, den är tycker jag felaktig och dålig att få. Det är mycket bättre att känna en positiv känsla att du har lyckats med någonting istället för att ta den här känslan av revanschlystnad och ge tillbaks. Hämnden är inte ljuv, den är inte det. Utan det är ha tillbaks den här känslan som du hade när du mådde som bäst istället.
Som Michelle Obama sa, when they go low, you go high.
Ja, nej men absolut. Alltså, hämnden är den sämsta känslan som man kan få.
Eller den här, kill them with your kindness.
Ja,
har du hört den?
Snällhet.
Mm.
Absolut. Det tycker jag är så viktigt. Jag försöker vara så snäll jag någonsin kan nu för tiden. Mot alla människor. Och om fler hade känt den här känslan av snällhet. Framförallt nu ungdomar i skolan och liknande. Om du går in på Words och googlar. Slå in snäll på Words och sen gör du en synonym på dem. Fattar du hur många ord som kommer upp där? Det finns hur mycket synonymer som helst på snäll. Så att det där är... Alltså, jag tror mycket på snällhet. Det tror jag.
Ja, alltså, jag tror jättemycket på snällhet. Och jag tror att också så här... Det blir ju en... Är man snäll så öppnar man upp sig och sänder bra energi så får man oftast bra energi tillbaka, tänker jag.
Mm, absolut.
Men Thomas, längs också med din fotbollskarriär så träffar du ju även din fru, Katrin.
Ja.
Hur gammal är du då?
Då är jag 26, ska jag fylla i augusti.
Du är
25 när jag träffar henne.
Du är ändå rätt ung när du träffar Katrin.
Nej, det alltså
inte på den tiden så, nej, kanske.
Ja, på den tiden var man ju rätt, då var jag ju jag var 26 utan att ha någon tjej, då är man ju för gammal känns det som. Redan på vår tid så blev man väl ihop rätt tidigt och höll ihop ganska länge också så att, och Katrin är ju 20 då så att hon är ju 6 år yngre än jag eller 5 och ett halvt blir det väl. Nej, då, jag träffade henne 85 då.
Och jag tänker ändå så här, tänk då 94, då har ni ändå varit uppe i 9 år, ni har redan hunnit få
tre
barn. Här blev du firad som en hjälte 94. Var det massa tjejer som började klänga på dig då?
Ja, det kan, inte som jag märkte. Det kändes inte så i alla fall. Jag har ju svårt, jag ser inte det där riktigt. Men det är klart det kanske att det är tjejer som tycker det är intressant när en kille har lyckats med något. Självklart. Det tror jag nog.
Och det var aldrig så att du kände där då att du fick lite hybris att vad fasen ska jag leva mitt liv så här eller?
Nej. Jag har alltid blivit nedplockad kan jag säga.
Av frugan.
Min fru. Ja. Nej.
Jag gillar Katrin. Nerplockad. Jag tycker det.
Nej, men vi pratar ju aldrig fotboll hemma och inte, hon är helt alltså vi sätter jag på fotboll på TV nu så går hon. vi tittar på tennis och golf. Tittar vi på ett samma så friidrott också när det är måndag och hoppar men är det fotboll då går hon direkt. Det är 2 minuter så sticker hon. Så att hon har aldrig varit intresserad av fotboll heller så att, nej men vi har nog alltså hon är stenbock så hon kompletterar mig. Jag är ett lejon som sticker iväg och gapar och skriker och ska handla grejer och ska synas och hon är det motsatta så att vi jag brukar säga vi komplicerar varandra väldigt bra gör vi.
Nu sa du komplicerar inte kompletterar.
Ja det jag menar det kompletterar men jag brukar skoja till
ja,
det.
Ja.
Man säger att alla äktenskap så är ju komplicerat. Det är det ju. Men hon är logisk, jag är spontan. Hon är eftertänksam, jag är så där helt galen ibland så att det är väldigt bra att ha de två olika bitarna faktiskt. Då blir det en balans i det hela.
Ja, för man tänker att många fotbollskillar idag så är ute i världen liksom, det bara flockas brudar runt om. Det är ju lättare kanske att, du vet, trampa snett när man är så upplyft på en pedestal.
Jo, men det gäller nog alla som håller på med musik eller skådespelare eller liknande. Så att, det måste man ju vara snygg också och det kanske inte jag följer de bitarna.
Framgång. Nu jagar du bara komplimanger.
Ja.
Fiska lite.
Vad snäll du är.
Ja. Fiska gös i götet.
Fiska gös, ja.
Men du, Thomas, hur har äktenskapet funkat då, tänker jag då med Katrin? Jag förstår ju att ni är lite som yin och yang och att ni kompletterar varandra, inom parentes komplicerar varandra. Till och med jag gick på den. Men har det aldrig varit så här att Katrin kanske känner nu kastar jag in handduken. Jag orkar inte med den här galna
nej,
Thomas.
Det där har jag nog aldrig känt. Det är nog mer att alltså, klart att det är ju alltid jobbigt med äktenskap och kompis. Alltså det är ju att du har kompisar att man bråkar ibland och är oense och framförallt när barnen var små så var det ju jättejobbigt. Tyckte jag nu. Alltså det blir ju bättre och bättre ju längre och tiden har gått. Alltså nu firade vi 35 år i bröllopsdag nu i fredags. Och vi har ju fantastiskt roligt nu. Vi var ute och käka. Sen gick vi på någon discobar och var på den sen tillsammans med mellandottern och hennes pojkvän. Så att vi har ju jätteroligt nu alltså. Och spela golf ihop. Så att man växer ihop på något sätt som jag tror många som har varit tillsammans så länge känner. Man känner igen sig själv. Men det är klart att det har varit otroliga berg- och dalbanor, absolut.
Och vad är det som har fått ert långa äktenskap att överleva alla bråk och så vidare? Vad skulle du kunna ge för råd till andra människor?
Alla äktenskap är ju olika, men gräset är ju inte grönare på ett annat ställe. Det blir ju samma slentrian och samma sak som tidigare. Det,
Nej, men på något vis att man accepterar varandras olikheter och har åsikter att det kanske ska smälla till ibland, att man blir oense och förbaskade på varandra, gapar och skriker, och sen den där känslan efteråt att man blir vänner igen, den är så stark den också. Så att jag tror mycket på att man kanske ska vara lite olika, kunna utvecklas tillsammans. Kanske inte i olika riktningar utan en riktning tillsammans, även om man är olik varandra som jag och min fru är då. Men framförallt så tror jag på snällhet, alltså, och förlåtelse och hela den här biten. Den tror jag på.
Du har ju också, jag menar, vi pratar om din fotbollskarriär. Du spelar inte så mycket utomlands, utan du var ju mest i Sverige. Nej. Du var ju borta i USA något år efter VM-bronset i USA 94. Hur kommer det sig att du inte spelade i andra stora klubbar?
Alltså, ett enkelt svar är jag tyckte att det var ganska skönt att spela i både i Öster och i Växjö när vi var som bäst, och sen i Blåvitt i IFK Göteborg när vi var som bäst. Då vann vi ju, alltså när jag spelade i IFK Göteborg så vann vi 6 SM-guld på 90-talet. Vi spelade i Champions League och spelade i kvartsfinal mot Bayern München i Champions League. Så att vi var ju sportsligt sett väldigt, väldigt långt framme. Men den ekonomiska biten var ju annorlunda med utlandet och Sverige. Det var ju mycket, mycket mer betalt utomlands. Men alltså jag tyckte det var rätt skönt att bara spela här och inte ha det här trycket på mig. Jag hade ju tryck på mig ändå inuti att många förväntar sig, och jag själv förväntar mig att jag skulle spela bra fotboll. Men sen, som sagt, var det ju också på 90-talet att man inte fick ha med en 2 eller 3 utländska spelare i de här proffsklubbarna utomlands. Och det förändras ju inte förrän 97-98. Där började det här att man fick byta klubb som man ville också. Innan dess var man ju livegen. Du fick ju inte byta klubb. Om jag spelade i Östers IF i Växjö och ville gå till IFK Göteborg och säga till klubben att jag vill byta klubb. Nej, det får du inte, säger klubben till mig. Nej, men jag vill ju. Nej, det får du inte. Du är kvar här. Men jag har inget kontrakt. Nej, men du ska ändå stanna här. Går jag då till IFK Göteborg, då kunde jag bli ett ettårsfall. Jag fick inte spela fotboll på ett år. Så att vi var ju fullkomligt livegna slavar i det laget vi spelade i. Och det har ju också förändrats nu. Nu kan du ju byta klubb hur du vill, bara kontraktet har gått ut. Och sen får du egna pengar, signing on bonus och sånt där. Det fanns inte på vår tid heller. Så att, hade jag spelat nu så hade jag säkerligen varit i en utländsk klubb redan som 21-22-åring. Då hade jag ju gått direkt mer eller mindre.
Hur kom det sig att det där förändrades då?
Nej, men det var en kille som heter Bosman i Holland som drev detta i en domstol. Att vi kan ju inte vara livegna i ett fotbollslag. Det är ett vanligt arbete. Och vi måste ju inom EU kunna få byta arbete hur vi vill. Vi kan ju inte bara, om vi har ett kontrakt på 2 år och kontraktet går ut, då måste jag kunna få ett nytt kontrakt någon annanstans och börja jobba på något annat företag eller ett annat lag då inom idrotten och fotbollen. Och det gick ju igenom då, om det var 96-97. Ja, nej, så här kan vi inte ha det. Vi måste ha ett fritt sätt att kunna spela fotboll i vilken klubb vi vill. Så att då ändrades det. Tack vare den här Bosman-killen då i Holland.
Har du tjänat pengar på din fotboll?
Ja, har jag gjort. Ja, inte så mycket som man kan göra nu. Jag hade säkert haft mycket, mycket mer pengar om jag hade spelat fotboll nu och spelat i ett utländskt lag. Men ja, jag klarar mig. Jag har så det räcker. Det är inte så att jag kan köpa ett penthouse på Mallis för 20 mille. Men jag bor bra här och trivs som jag har det. Jag behöver inte mer.
Du kan resa och du kan ha ett bra liv.
Ja, jag kan köpa. Alltså, men jag kan ju gå och köpa vad jag vill. Jag kan gå och käka en middag för 6 000 kronor när jag vill. Eller, alltså det är lagom mycket pengar. Det är mycket pengar i vanliga mått mätt. Va? Men inom idrotten med det jag har hållit på med så skulle jag i vanliga fall haft mycket mer pengar.
Ja, jag förstår. Det är ju klart, det går inte att jämföra med Zlatan och hela gänget som har
gjort. Nej, snälla. De är ju miljardärer för tusan. Det är ju Det är otroliga summor på vår tid. Det är så här på 70-talet, när Ralf Edström var lika stor som Zlatan, då tjänar han kanske 500-600 000 om året. Och i dagens penningvärde kanske det är 5 miljoner kanske. Och nu för tiden tjänar ju en vanlig spelare i allsvenskan, eller en vanlig, de bästa spelarna kan tjäna 2 miljoner här i allsvenskan. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad.
Jo, men de här utländska spelarna tjänar flera hundra miljoner om året, vissa av dem.
Ja, men det finns ju vissa som tjänar 100 miljoner i månaden.
Ja, precis.
Eller ännu mer.
Ja, det går inte att jämföra.
Nej.
Det är en ny era, så att säga.
Alla generationer, jag menar, det behöver inte vara idrott, utan alla generationer säger ju så här, tänk om jag hade varit 20 år yngre eller 30 år yngre. Jag håller på med det jag gör nu. Då hade jag ju haft otroligt mycket pengar. Tänk om den här händelsen med den här straffen hade hänt nu med de här sociala medier som finns och den uppbackningen som finns. Då hade ju varit en jättehändelse. En ännu större händelse än den jag fick uppleva för 30 år sedan.
Och då tyckte jag att den var jättestor.
Ja, det tycker jag också.
Ja, det vet jag.
När folk fortfarande efter så lång tid talar om den och påminner mig om det. Så.
Du spelade ju med killarna, det var Martin Dahlin, det var Thomas Brolin, det var Henke Larsson, hela det här, den här ligan som också var otroligt framgångsrika. Har du någon relation med dem idag? Och hur var er relation då?
Oj, alltså idag träffar jag ju inte dem så ofta. Det är på de här stora, vad heter det, eventen på, vad heter det, tv-sända galor och liknande. Men Martin Dahlin pratar jag med i telefon ibland. Och Kenneth träffar jag på, Pontus Kåmark träffar jag på här i Göteborg. Så att, men på den tiden när vi spelade så jag kände mig, jag var nog utanför lite grann. Jag var ju målis och laddade upp som jag själv ville göra och åt som jag själv ville göra. Den mat, jag åt inte samma mat som utespelarna. Och, nej, men jag var nog lite egen, hade eget hotellrum också. Bodde inte ihop med någon, det gjorde man ju förr, man låg ju två och två. Men jag skötte mig ganska mycket själv, i alla fall under VM. Gjorde jag. Men det är klart att vi hade skoj och umgick. Så hade skoj efter matcherna och den här biten. Så att vi var väl på samma plan allihopa. Det var ingen som stack ut på något sätt. Och var det någon som stack ut för mycket så var det ju någon som sa till. Det här går inte. Då får du anpassa dig till resten av gänget. Så att, nej, men det var en otroligt bra lagkänsla faktiskt. Och det var ju därför vi nådde den här framgången som vi gjorde. Tack vare att vi accepterade varandras olikheter och tyckte att, ja, men jag säger ju emot mig lite grann där, att jag tyckte att man alla ska vara likadana, men ändå accepterar vi varandra, att vi var lite olika, men vi fick laget att funka.
Och du och Martin då, när ni snackar idag, vad är det, gamla goda minnen då, eller?
Nej, det är väl ibland när det står någonting i tidningen och då kan man ringa varann och nej men det var så spontant bara så där snacka lite. Jag pratar med Martin, jätteenkelt att prata med honom. Vi kommer bra överens alltså. Och många av de här andra blåvita spelarna också som var med i landslaget då, det är klart att träffas man och spela golf eller liknande, men inte i det dagliga livet så träffas vi inte så ofta. Det gör vi inte.
Nej, men det måste ju ändå kännas som att när ni ses att ni har just den där stunden, den historiska stunden gemensamt, och det är ju bara någonting ni kan känna så att säga.
Ja, och sen blir det ju som en familj med många barn, alltså vi tar ju de rollerna som vi hade i landslaget. Lustigkurren, en allasam, alltså alla hittar ju sina positioner.
Och vem var du då?
Nej, men jag var väl den som tyckte, alltså, framförallt när det inte gällde så mycket. En dag eller två dagar före matchen, då gick jag in i mig själv. Men sen kunde jag ju flamsa och ha roligt och berätta roliga historier. Det ville jag ju ha, men samtidigt var jag ju väldigt noga med att fokusera på matchen.
Jag tänker, Thomas, du har ju haft hjärtproblem nu på senare år.
Ja.
Vad är det som har hänt?
Nej, men då gjorde jag Let's Dance 2019. Och det konstiga är ju egentligen, jag gjorde Mästarnas mästare och Superstars gjorde jag innan dess. Och på Mästarnas och Superstars gjorde man inga undersökningar kring, kollade hjärtat eller test. Alltså, nej, men man gjorde ingenting utan man gick i stick i stack iväg där. Och tog ut sig 120% på övningarna, men där kollade de inte sig. Men sen gjorde jag Let's Dance 2019. Och så gjorde de ett arbets-EKG på mig och då tyckte de att hjärtat, jag var jättebra tränare, kände ingenting. Då tyckte de att hjärtat slog lite konstigt när jag klev av cykeln. Och så gjorde de ett ultraljud på hjärtat och så ser de att jag hade två läckage. Ett från aortaklaffen och ett från mitralisklaffen. Men jag kände ingenting. Och de hjärtfelen är ju lite farliga i sig eftersom man kan gå för länge med dem så att hjärtat skadas. Så att jag hade ju turen att de upptäckte det då. Så då opererade jag mig augusti 2021, ja det är snart 2 år sedan. Då bytte de aortaklaffen och satte dit en kalvklaff och sen lagade de mitralisklaffen då. Så att nu ska jag ju vara frisk då. Jag har väl lite läckage kvar men det var ju en väldigt stor operation. Eller var inne någon vecka. Men Henke Lundqvist hade ju också ett stort hjärtfel. Som han gick med länge innan han opererade. Så att jag vet inte om det handlar om målvakter. Att vi blev målvakter för vi kanske inte orkade springa så långt. För att vi hade hjärtfel. Jag vet inte. Ja,
fast nu vill jag ju faktiskt tillägga att du vann både Mästarnas mästare och Superstars. Och då tävlar du mot andra elitidrottare. Så nog fasen är du grym.
Jo, det var jag ju. Och när jag gjorde Superstars, då måste jag redan haft det här hjärtfelet. Tror jag. Men som sagt, det märks inte. För hjärtat akklimatiserar ju sig när det... Och förändra sig. Och går man för länge så blir väggarna för tjocka. Och hjärtat blir för svagat. Så att jag hade turen att de såg detta då. 2019. Och jag fick operera mig då.
Och nu ska du. Nu har du ett nytt projekt. Nu har du ett nytt projekt på G.
Ja, alltså jag har ju en del projekt på gång. Alltså det intressanta i sig är ju egentligen. Alltså att jag slutade spela fotboll. 1999 slutade jag. Och då var jag 40. Och då tänkte jag, vad ska jag göra med mitt liv? Alltså man blir ju så stressad. Man håller på med en idrott i... Från jag var 15 så jag var 40. Jag har jobbat lite grann när jag var tidigare också. Men man vet ju inte vad man ska göra. Och då kom jag ju på att jag ska ut och föreläsa. Jag gick ut och föreläste i... Fram tills jag... Ja, nu, jag håller på fortfarande. Och sen har jag startat ett klädmärke ihop med min bror. Med ett Ravelli, där idrottsföreningar och skolklasser kan sälja de här produkterna för att tjäna pengar. Så att allting på något vis faller på plats hela tiden. Och det senaste projektet är ju det här att vi 5 gubbar, Kjelle Bergqvist, Klasse Malmberg, jag, Peter Magnusson och Harald Treutiger, har varit iväg i en månads tid, åkt omkring till olika ställen och gjort ett program för 5 som kommer att heta Nu eller aldrig, där vi gör grejer som med bucket list då, liknande att man ska uppleva saker och ting som... Och det har jag gjort då tillsammans med Klasse och Klasse och jag, vi klickade ju stenhårt alltså, han är ju, vi skrattade åt varandra och våra skämt så att det står härliga till. Han var hemma hos mig nu för förra veckan och drack vin och käkade ost tillsammans med sin tjej. Så att vi hade jätteroligt tillsammans allihopa.
Men du, ni båda göteborgare tänkte jag säga, nästan.
Nej, men jag är ju inte riktigt. Jag är född i Vimmerby och sen är jag uppvuxen i Åtvidaberg och Växjö. Så att jag pratar ju småländska igen. Det hör du ju.
Ja, men jag har båda göteborgshumor, tänker jag, du och Klasse.
Ja, men sen har jag ju bott här sen 89 så att jag känner mig ju... Alltså jag älskar ju lite skämt och humor och skrattar åt rätt mycket, får jag säga.
Jag har ett göteborgsskämt.
Ja, får vi höra.
Hur säger man dörrmatta på spanska?
Dörrmatta. Nej, gör då.
Matador.
Åh. Jag har en till dig också. Jag var ute på Hisingen, så var det en kille som stod och skakade sin orientaliska matta på balkongen. Du vet vad jag skriker till honom då? Startar den inte? Ja.
Flygande mattan då, eller?
Ja. Frågan om man får dra sådana historier nu för tiden. Kanske folk blir förbaskade på.
Nej, det blir vi inte.
Jag vet.
Du, det är bara roligt. Man måste ju kunna få driva, hallå.
Ja, jo, men man måste vara lite försiktig också så man inte trampar någon på tårna nu för tiden. Det var enklare på 80-talet, 70-80-talet, då kunde man nästan ta vad som helst. Men det kanske gick åt fel håll då också, jag vet inte. Nej. Att man inte tänkte så mycket, utan man kanske tryckte ner folk på grund av att man sa saker och ting. Jag tänker,
om tonen är rå men hjärtlig, så måste man kunna få ha kul, herregud.
Jo, jag håller med dig. Jag älskar ju att skratta.
Man måste ju kunna få driva. Jag älskar när folk driver med mig. Jag tycker det är jättekul. Du och de här gubbarna, gjorde du när du säger du gjorde den här bucket lists, prata om era bucket lists, list. Gjorde du någonting som du kände, wow, jag klarade det? Eller nu gjorde jag det här?
Nej, alltså jag vet ju inte, jag får ju inte säga så mycket än. Det är ju lite hemligt.
Var det kul då?
Ja, alltså första gången vi var iväg, alltså det är klart att det är jobbigt att vara borta så länge. Det var ju det som var mitt stora problem. Ska jag göra detta eller inte? Jag orkar inte vara borta i 30 dagar. Jag har varit det så många gånger under min fotbollskarriär. Och då kunde jag inte bestämma själv. Nu kunde jag bestämma själv. Men sen tänkte jag, ja, alltså det här är ju once in a lifetime. Att lära känna de här gubbarna. Jag har ju känt dem tidigare också, va? Men inte på det här sättet. Så att det var ju jobbigt i den bemärkelsen att vara borta hemifrån så länge. Men vi hade fantastiskt roligt, och jag tycker att beslutet jag tog, att jag ställde upp på det här, det ångrar jag inte, får jag säga.
Var din fru glad att vara av med dig en månad kanske?
Ja, nej, men alltså hon är en sån som klarar sig själv också. Hon sa, det är klart du ska göra det här. Jag brukar ju rådfråga henne om jag ska göra saker och ting, och hon har ju oftast rätt då. Ska jag vara med på detta? Ja. Nej, det här tyckte hon absolut. Det är klart du ska göra det här, sa hon.
Och Harald då, hur är han att hänga med?
Ja, Harald är en vad ska man säga? Han lugn, behärskad, som han var i tv. Ja, man vet vad man har honom. Lugn och fin.
Det gillar man med människor.
Hetsar inte upp sig för mycket. Jag menar, det är ju bra. Alla kan inte vara som Claes och jag. Snacka oavbrutet. Peter pratar ju också rätt gärna. Så det gäller ju att ha lite andra människor också med som vi kompletterar varandra.
Du menar komplicera varandra?
Ja, det har vi. Komplicerat. Du har lärt dig något nytt.
Jag har lärt mig något riktigt nytt. Och avslutningsvis då, jag tänker på Zlatan och hans karriär.
Ja.
Vad skulle du ge honom för råd nu när han har lagt fotbollsskorna på hyllan?
Oj. Nej, men det är väl att hitta någonting som han tycker är roligt och som han får en kick av. Vad det nu kan vara, det vet jag inte. Och sen känner jag väl också att han har hållit på så länge som han ändå har gjort, att han verkligen njuter av ledigheten och kunna hitta på vad han själv vill göra. Men jag tror också det viktiga är ju att man hittar någonting som ger en utmaning. Han är 42 eller 43, så att han har ju många år kvar innan pension, så att det gäller att hitta någonting som man tycker är skoj.
Har du träffat honom?
Ja, men bara kort på en flygplats sådär. Sa väl hej till varandra bara. Inte mer.
Och vad känner du? Jag tänker, man pratar om dig 94. Vad tänker du om honom och hans fotbollskarriär?
Zlatan har ju... Det har ju varit Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, med alla de framgångar han har haft och hur duktig som han har varit. Nej, men det är ju en saga. Det är ju komma från de omständigheterna som han har gjort och knappt haft någon mat i kylskåpet och
lyckas och gå fram så långt som man har gjort. Det är ju det är en helt fantastisk egenskap och en känsla som han har fått andra att känna också. Att han, det är inte omöjligt att lyckas även om man har lite sämre förutsättningar.
Tack Thomas för att du ställde upp i podden. Jag är så glad och tacksam för det.
Tack själv. Tack själv. Ska ju få vara med.
Jag hoppas du också haft en trevlig pratstund med mig.
Absolut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.